Välkomna till Skånes taltidning nummer 7 2024 med utgivningsdag torsdagen den 15 februari. Solen gick upp klockan 7.33 i morse och ner igen går den klockan 17.11 ikväll. I studion Åsa Kjellman Risi och Mats Sundling, tekniker är Martin Holmström. Det här är våra rubriker.
Det ska vara möjligt att resa med färdtjänst över länsgränsen och till exempel träffa vänner. Men inte än. Besked från regionpolitiker.
Fler bullar med vassa metallbitar har hittats i Malmö och polisen uppmanar djurägare att vara extra observanta.
En Ystadbo fick indraget körkort på grund av synskada och hans överklagan avslogs.
Rapport till FN om stor ojämlikhet när det gäller rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och allt färre får ledsagning av de som har synnedsättning eller dövblindhet.
Få svenskar och klent resultat för hemmalaget i Malmö Opens goalballturnering.
Trots att Torbjörn Svensson har dövblindhet och så sent som för någon månad sedan aldrig stått på ett par längdskidor, ger han sig på det 9 mil långa Vasaloppet.
Det är spännande, det är jävligt instabilt. Alltså det kan jag inte understryka hur fladdriga fötterna känns och benen känns. Och väldigt halkvarning är det verkligen.
Talbokstips med Ryttarbragd, Norrsken och en uppskattad kriminalserie som får ett slutgiltigt slut.
Öppnat och stängt med simhall och pölsor.
Evenemangstips med syntolkat, sånger och snack.
Kalendern med parlamentsval och fotbollskval.
Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Den lokala tavlan är idag delad och sydvästra Skåne samsas om tavla med mellersta och sydöstra Skåne. Och allra sist redaktionsrutan.
Från den 1 februari skulle de som bor i gränskommunerna kunna resa med Skånetrafikens färdtjänst över länsgränsen igen. Och till exempel gå till valfri butik eller träffa släkt och vänner. Men som vi hörde i förra veckan går det inte att boka via appen. Och framförallt får resenärerna inte välja adress själv. Utan Skånetrafiken har gjort en lista på ett 10-tal butiker och annat de kör till i varje centralort. Vilket vi hörde var en stor besvikelse bland färdtjänstresenärerna. Vill man resa vidare från till exempel den listade ICA-butiken till dit man ska är man tvungen att i förväg köpa en så kallad RIAC-biljett, vilket kostar och kräver framförhållning. Men det var inte det regionens kollektivtrafiknämnd beslutat, sa dess ordförande Carina Sackau då. Nu har hon talat med Skånetrafiken.
Jag har haft en avstämning med verksamhetschefen på Skånetrafiken och det stämmer det som resenären, och det betvivlar jag inte, utan att det här är ett problem med att få till vårt systemstöd så att man faktiskt kan åka till de adresser som vi har utlovat. Och det kommer man att titta närmare på och jag har tyvärr ingen exakt när det här kommer att vara färdigt, utan det kommer man att göra här under framöver. Och det jag då vill säga också det är att vi hade dessutom den 1 februari så hade vi förändringar i våra samtliga avtal på serviceresor, alltså både sjukresorna och färdtjänsten, där vi har 4 stora nya avtal som gick igång den 1 februari med nästan över 500 bilar. Och jag har varit tydlig med att det måste vara första prioritet att det fungerar innan vi tittar på någonting annat. Så att den prioriteringen som man har gjort på serviceresor, den stöder jag fullständigt.
Men att det ska gå att resa till vilken adress man vill, träffa vänner och gå på föreningsmöten och välja kyrka, butik till exempel, det är klart nu i alla fall.
Det kommer att bli så framöver. Det är min förhoppning. Och sen vågar inte jag svara på exakt när det kommer att vara infört i appen och om det går att göra. Det vågar jag inte utlova idag, men på något vis så ska vi förhoppningsvis lösa detta. Jag tänker att det måste vara en möjlighet att kunna göra. Så svårt kan det inte vara.
Stort byte av utförare, det vill säga taxibolag och 500 bilar, nämnde du. Hur har det gått?
Det har gått överlag bra, ska jag säga. Som sagt, 4 stora avtal, 1 i varje hörn och över 500 bilar. Det var ett av företagen som hade lite problem och det har man jobbat intensivt med. Så att det ska också vara löst just nu. Så som vi ser så rullar det på som det ska och vi följer ju givetvis detta väldigt, väldigt väl just nu för att det är så att det fortsätter på den inslagna vägen.
Vad var problemen med ett bolag där, konkret?
Det var nog att man hade, kanske, jag vet inte exakt vad det var som hade hänt egentligen. Det var, jag tror att man hade missbedömt lite hur mycket personal man behövde. Och sen har vi inte riktigt fått alla bilarna levererade på grund av den rådande situationen faktiskt runt om i världen. Så att vi saknar några bilar som ska levereras här under april månad. Och det innebär att vi har fått dispens för vissa av de lite äldre bilarna som får köra lite till.
Sa Carina Sackau, Region Skånes kollektivtrafiknämnds moderata ordförande. Reporter var Mats Sundling.
Under veckan som gått har larm om utlagda preparerade bullar fortsatt att komma till polisen. Nu senast i tisdags då flera preparerade bullar hittades vid Lugna gatan i Malmö. Och polisen gick ut med en varning till djurägare i området att vara extra observanta och kontakta polisen om fler bullar hittades. Och 2 timmar senare kom nästa larm om ett 20-tal bullar med vassa metallbitar i som hittats i närheten av stadshuset i Malmö. Även i fredags, den 9 februari, påträffades ett 30-tal bullar preparerade med metallföremål, den här gången vid Nydalastigen och Hermodsdalsparken. Alla fallen är anmälda som förgöringsbrott.
En man i Ystad förlorade sitt körkort på grund av sin försämrade syn. Det var i höstas som mannen fick sitt körkort indraget. Hans läkare skickade en anmälan till Transportstyrelsen om den försämrade synen. Och körkortet återkallades eftersom mannen inte ansågs uppfylla de medicinska kraven, skriver Ystad Allehanda. Men Ystadbon överklagade Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten och menar att hans synfältsskada inte automatiskt innebär att han har försämrad körförmåga. Mannen tar bland annat upp att han kör 5000 mil per år och att han utan körkort inte kan sköta sitt arbete och att han inte har några problem med att läsa. Men med hänvisning till trafiksäkerheten avslås mannens överklagan, skriver Ystad Allehanda.
I en rapport till FN tar Institutet för mänskliga rättigheter, som ligger i Lund, upp flera områden där levnadsvillkoren fortfarande är sämre för personer med funktionsnedsättning än för övriga befolkningen. Sysselsättning, utbildning och ekonomi är några exempel. Detta trots att det är 15 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige. Ola Linder är en av utredarna bakom rapporten som är en del av det material som ligger till grund för en granskning av hur väl Sverige uppfyller sina åtaganden enligt konventionen.
På vissa områden har det ju blivit bättre skulle jag säga, men vi är oroade över att det verkar utvecklas i fel riktning på andra områden. Man kan se en viss tillbakagång vad gäller vissa rättigheter.
Var ser man framförallt en tillbakagång?
Ett exempel är ju att utgifterna för socialförsäkringen i stort har minskat ganska drastiskt. Och det har på olika sätt blivit svårare för personer med funktionsnedsättning att få tillgång till olika typer av samhällsstöd och insatser. Det kan vi se i statistiken väldigt tydligt.
Och om man då ser på personer som har en synnedsättning, hur har de det när det gäller rättigheter?
Det finns ju många olika aspekter av rättigheterna och välfärdssamhället som är viktiga för den här gruppen. Men ett par exempel är ju just tillgång till stödinsatser som ledsagning, färdtjänst och tolktjänst där det kan vara svårt. Och det har blivit något svårare. Det är svårt att generalisera, men i vissa av de här områdena så kan vi se att det är färre som får insatser.
Och när det gäller ledsagning till exempel, hur har den försämrats?
Ja, där har vi utgått mycket från de rapporter som kommer från Socialstyrelsen och så, där statistiken är ganska tydlig med att under de senaste 10 åren eller så, så har utvecklingen gått åt fel håll. Att det är färre som får insatsen. Och man förklarar det delvis med att det finns rättspraxis och att det finns kommunala skillnader i hur man vill bevilja insatserna, som då har gjort att det kan ha blivit svårare, även om lagstiftningen inte har ändrats egentligen i den delen.
Och ser man till den statistik som Socialstyrelsen tagit fram när det gäller antal personer som har ledsagning enligt LSS, så har det minskat sedan 2010 från cirka 9 000 personer som hade ledsagning då till drygt 6 000 personer 2021. Och även om utvecklingen går mot att färre får insatser som till exempel ledsagning, så anser Ola Linder att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning spelar en viktig roll.
Jo, men visst är konventionen viktig. Och hade Sverige arbetat mer enligt det system och så som konventionen lägger fast, så hade det nog sett lite annorlunda ut. Och det är någonting som vi har uppmärksammat i vår rapport, att tyvärr så används inte konventionen alltid av de som ska genomföra olika beslut som har med de här frågorna att göra. Det gäller ju både riksdag, regering, men även beslutsfattare på lokal och regional nivå. Att man kan styras av andra impulser än just vad som står i konventionen.
Kan man säga någonting om, har det blivit bättre sedan konventionen kom?
Ja, på vissa områden har det ju det, på andra inte, skulle jag säga. Så att det är svårt att ge ett rakt svar på just det, om det har blivit bättre eller sämre sen konventionen kom i allmänhet. Men vi är ju oroade just över att det på ganska viktiga områden att det går tillbaka. Och många synskadade personer berättar just om effekterna av det här. Det handlar ju inte bara om statistik, eller det är också ibland svårt att veta just om en insats dras in eller inte beviljas. Hur får då personen det? Och där har vi ju fått vittnesmål från personer som kan drabbas så hårt av att inte få tillgång till rätt stöd. Och även på tolktjänstområdet och när det gäller kompetens inom teckenspråk och liknande, så ser vi ju hur till exempel personer med dövblindhet kan få det rätt tufft och bli isolerade när man inte beviljar insatser på det här sättet. Jag tror ju att det skulle vara viktigt att samhället arbetade mer ut efter konventionen och insåg att det här handlar om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, och där har samhället ett ansvar. Och att det är viktigt att höja ambitionsnivån här och inte bara hänvisa till att den finns och sen tillämpa de svenska reglerna helt isolerat. Utan det gäller ju att få de här att hänga ihop, och där har samhället ett stort ansvar.
Vad tror du beror på att man inte gör det då i den utsträckning som ni tycker behövs?
Ja, delvis så handlar det väl om att det inte är inbyggt i systemen för hur lagstiftning tas fram eller hur budget tas fram. Alltså det är inte ett krav i systemet att beslutsfattare ska titta på det här. Så det skulle ju vara möjligt att göra det i större utsträckning, att kräva konsekvensanalyser när till exempel budgetering eller olika förslag tas fram. Att också göra en konsekvensanalys utifrån rättigheterna i konventionen. Hur påverkar det här beslutet då tillgången till rättigheter? En annan sak handlar ju om att det är politisk vilja som saknas. Att man helt enkelt inte vill det, eller man drivs av andra krafter. Ibland så kan vi spara pengar, och då om det gäller just den här typen av insatser som kostar, så är det klart att då vill man inte lyfta fram det främst.
Du sa också innan att på vissa områden så har det blivit bättre. Vilka områden är det?
Ja, men exempelvis så har vi fått en starkare diskrimineringslagstiftning. Från 2015 så gäller ju att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering som gäller på många samhällsområden. Vi har också fått en del förbättrad lagstiftning just vad gäller tillgänglighet. Mycket ifrån EU-direktiv som gäller då i Sverige också, som Sverige då har anpassat till nationell lagstiftning som gäller. Och då tänker jag främst på webbtillgänglighetsdirektivet och tillgänglighetslagen som är ganska ny. Där finns det ju positiva exempel som bidrar till ökad tillgänglighet i samhället.
Den här rapporten då, när ni ger en hel del kritik, hur ska ni använda den?
Ja, på kort sikt så handlar det om att vi ska ner till Genève och ha dialog med kommittén om de här sakerna. Det är ju den huvudsakliga målgruppen just för den här rapporten. Och i den så lämnar vi ett antal rekommendationer för hur kommittén då kan rekommendera Sverige att bättre genomföra rättigheterna. Och det kommer vi behöva följa upp hur det går. Dels att se vad kommer kommittén att rekommendera Sverige konkret i sina slutsatser efter granskningen. Men sen handlar det också om att följa upp det här på lång sikt också i Sverige.
Om du skulle nämna en sak som du tycker är mest alarmerande i det ni har fått fram i den här rapporten, vad är det?
Mycket handlar om att de rekommendationer som Sverige fick i den första granskningen 2014 inte har åtgärdats och att vi kan se en tillbakagång från ungefär den tiden att Sverige ratificerade konventionen och att utvecklingen började gå åt fel håll då på många områden. Och det tycker jag är oroande, just för att en ratificering innebär ju att staten ska genomföra det som står i konventionen, och om man då inte möter det med konkret handling så blir det ju motsägelsefullt, och det är ingenting som vi kan acceptera som helst. Jag tycker att vi måste höja ambitionsnivån här.
Det sa Ola Linder, utredare på Institutet för mänskliga rättigheter. Dialogmötet med FN-kommittén för personer med funktionsnedsättning äger rum i Genève den 11-12 mars. Och där bland andra representanter för den svenska regeringen deltar. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
I helgen hölls Malmö Open för 48:e gången, en av världens största tävlingar i parasport. Med i år 11 000 deltagare från 16 länder i 13 sporter, allt ifrån bowling till bänkpress. Goalball är nu den enda sporten för synskadade och turneringen består av en breddklass. Där hemmalaget FIF slutade först på 9:e plats av 10. Medan tyska laget Hansa från Rostock vann turneringen efter att ha vunnit varenda match med övertygande siffror. Inklusive finalen mot danska Århus som vi kommer in i här.
Finalen i Malmö Open Skullboll-turnering 24 är igång. Århus Skullboll i svart och vitt. Räddar ett stenhårt skull som går över ribban. Tre unga danska spelare mot Hansa Rostock. Blått, vitt, rött och svart. Bägge lagen vann sina grupper genom att vinna varje match med ganska stor marginal. Rostock tog sig också till finalen genom att i semin besegra Aistisport från Finland 15-11. Morris slog Gold Power också från Finland med 2-1. Här gjorde Hansa från Tyskland 1-0. Sekunder kvar av finalen kan man konstatera att det kommer att sluta med en vinst. 7-1 för Hansa från Rostock som kopplade greppet i första halvlek. Och sen blev det 7-1. Hansa mästare.
FC Hansa ställer Århus Goalball champion for Malmö Open 2022. Varsågod från Goalball Hansa!
I FIF Malmös röd-svarta gym står det två fiffare. Anja Kristensen, spelare, och Thomas Svensson, coach. Ja, 9:e plats blev det till sist. Anja, vad säger du om det?
Ja, det är nog inte sån placeringsmässigt det vi hade hoppat på. Men vi har haft några tätta kampe, några hårda kampe. Så det har varit god träningskampe vi har haft, kan vi kalla det. Mm-hmm. Ja, vi har i hvert fald fået meget ud af at spille på det niveau, vi har spillet den her weekend.
I gruppspillet så kom ni sist i er grupp. Förlust mot danska Århus 3-6. En oavgjord match mot Birmingham 9-9. Förlust mot finska Aisti som spelar bronsmatch här nu nyss. Förlorade den 4-6 och Winchester 4-9. Vad säger vi om matchen här?
Ja, jag tror att resultatet är ju ett, men jag tror att vi som generellt faktiskt har spelat några goda kampe. Vi har inte alltid fått betalt för det goda arbete vi har fått gjort. vi har ligget på den forkerte side af marginalerne konstant og hele tiden. Så det har ikke lige været vores weekend, men vi har spillet godt, både individuelt og sammen.
Mm. Placeringsmatch nu sidst mot Thessaloniki, der blev det en vinst, 5-1.
Ja, det, altså, man er jo tilfreds med, at man har vundet en kamp. Så på den måde var det jo. Men det var også en kamp, som vi skulle vinde for at slutte den her turnering godt af. Mm. Så på den måde er vi jo tilfreds.
Thomas Svensson, coach.
Ja.
Vad säger du om helgen och resultatet då till att börja med? 9:e plats.
9:e plats. Nej, det är väl bara att fylla på med vad Anja sa. Att det är klart att 9:e plats är vi kanske inte riktigt nöjda med placeringsmässigt. Men det finns väldigt många prestationer inom det här som har varit väldigt bra. Många matcher som har varit bra. Och just det med marginalerna på fel sida. När vi tappar till exempel den oavgjorda matchen där vi leder när det är 16 sekunder kvar. Hade vi hållit en boll till så hade vi lika gärna vunnit den. Vi har matchen mot de finska herrarna som precis tog bronset där vi är ett mål efter fram till 8 sekunder kvar. Där vi tappar in den och förlorar med 2 mål då istället. Men så pass tätt är det mot då faktiskt ganska bra herrlag som spelar med ett mycket högre tempo än vad ska vi säga, bortsett från de 2 bästa europeiska damlandslagen. Så spelar de här på ett högre tempo än vad resten av damlandslagen gör på Europanivå just nu. Så ur det perspektivet så fick vi riktigt bra matchtempoträning mot den typen av motståndare som vi vill kunna mäta oss med. Och som vi faktiskt klarar av väldigt, väldigt väl i de matcherna. Lite tur så hade vi till och med kunnat vunnit de båda och då hade vi haft en helt annan placering.
Ja, Tanja, du är från Danmark, bor på Färöarna. Har ganska långt till andra gubbollspelare då, tänker jag. Hur går det att träna om man bor ute i Atlanten?
Hvis man er kreativ og har god omgangskreds, så kan alt lade sig gøre. Så jeg har mulighed for at komme ud i en hal og skyde lidt og lave lidt forsvar med hjælp fra nogle familie.
Det er mange danske spillere i FIF, ganske få svenske. Vi har Ludvig Nilsson, som er fra Skåne, og Hanna Svensson, din dotter då.
Ja.
Det var inte så många fler där, va?
Nej, det var de enda svenska som var i hela turneringen faktiskt. Det var inget annat svenskt lag heller från varken Göteborg eller Stockholm. Så att vi saknar väl lite grann att det inte kunde vara fler. Men jag tror att svensk skolboll, vi kämpar just nu lite grann med rekryteringsfrågan. Och det finns mycket initiativ som försöker starta upp och sådär. Men vi har väl inte riktigt sett resultatet ännu. Så att det här speglar nog var vi befinner oss just nu, tyvärr. Och så även då för FIF. Men å andra sidan, vi vänder på det och säger så här att vi pratar ju alltid om den här Öresundsregionen som är en region. Så varför gör vi inte det när vi pratar goalball? Och då är det ju fantastiskt hur många bra spelare som vi har här. Och att vi samlar upp dem i FIF eller i BSI så att vi kan spela tillsammans och ha bra lag.
Framåt, 9:e plats i 2024 års Malmö Open. Ja, det kan bara gå bättre då kanske.
Ja, men vi har en spännande plan för våret. Det är ju lite olika här. Det här är ju en open turnering med både då damer och herrar. Tittar vi framåt våren så allting kommer kulminera så småningom då med att vi har ett Champions League i slutet på juni nere i Belgien. Men innan dess så ska vi iväg på ett par träningsturneringar förhoppningsvis då. Vi åker nästa månad ner till Berlin och spelar en landslagsturnering mot 6 andra europeiska landslag. Det kommer bli jättehärligt att få mäta oss på den nivån där vi kommer ställa upp som ett klubblag. Och sen har vi danska mästerskapen över midsommarhelgen där vi kommer ställa upp med det här tjejlaget också. De sista genrepet innan vi åker till Champions League veckan efter. Så det ska spelas gott om goalball även för de som bor mitt ute i Atlanten.
Ja, Jimmy Björkstrand, gammal spelare, 28 upplagan av Malmö Open, och har du varit med på varenda?
Ja, det är nu så. Det låter ju väldigt gammalt, men ja, det stämmer. Mer som spelare, nu på slutet lite som organisatör. Så ja, provat alla roller. Mm.
Min bror Peter Björkström är också arrangör och sitter vid en dator här bredvid. Och ja, hur var årets upplaga?
Jag tycker att det är ganska bra upplaga. Vi har ju 10 kvalificerade lag här som har gjort det bra. Ganska varierande klass, och vi har ju lag från 6 olika länder, och det är olika klasser på de här bredöppna klasserna i de olika länderna. Liksom i Sverige skulle jag säga att vi har lite lägre klass än kanske i England och sådär. De engelska lagen har ju ganska många bra skyttar. Vi har riktigt bra skytt i tyska laget som kanske är snäppet för bra, om man säger för bredd, vad vi tycker i Sverige. Så Det har varit det är en svår gräns att dra och det har varit lite diskussioner om det under tävlingens gång här. Men i det stora hela har det flutit på bra och bra klass på matchen.
Hansa från Rostock i final, kanske inte så oväntat. Århus från Danmark, var det väntat?
De har ju ett ganska intressant lag, många yngre spelare som aspirerar på att komma till landslaget och kanske redan är liksom på väg in i landslaget och sådär. Så de har gjort det bra, fått ihop liksom helheten för försvaret i den här tävlingen och vann sin grupp. Det överraskade mig lite, så får vi se hur de bygger vidare här över tid. Men det är ett intressant lag med många utvecklingsbara spelare.
FIF 9. Hur står det resultatet sig historiskt?
Ja, det ser inte bra, så bra historiskt, det gör det inte. Alltså ser vi rent resultatmässigt så är det väl ett av de sämre resultaten vi har haft genom de här åren på breddnivå, att vi är så långt ner. Sen har ju klassen, som jag sa, varit ganska hög och man ser i Malmös lag att man inte riktigt fått ihop helheten, känns det som. Många spelare som inte riktigt har nått upp till sin toppform, och jag tycker också att helheten kanske inte har stämt. Sen periodvis i matchen har man spelat bra, men svackorna blir för stora och för långa liksom.
Svensk guldboll, det är inte så många svenska lag här, utan det är FIF.
Ja, så är det. Och det är ju riktigt tråkigt och riktigt sorgligt för svensk guldboll att det ser ut som det gör. Och det som är ännu värre är väl att egentligen att vi bara har två svenska spelare i hela tävlingen. Ludvig och Hanna då, som spelar i Malmö. I övrigt är det ju danska spelare som spelar i Malmö. Så två svenska spelare på en hel sån här stor turnering. En av de största brettävlingarna kanske i Europa. Och det känns väldigt tråkigt för svensk guldbolls framtid. Och det finns spelare i både Göteborg och i Stockholm. Så att, tråkigt att de inte kommer vidare och komma hit.
Ja, vad behövs för att de ska göra det då?
Ja, det är en bra fråga, för det är en bra tävling här med bra motstånd. Det är jätteroligt just att möta lag från andra länder. Sen är det ju klart att det är en högre fråga för klubbarna liksom, med ekonomi och så vidare. Men jag tycker nog att man borde prioritera en sån här tävling.
Svensk guldboll i stort. Du har ju följt den nära både som spelare och förbundskapten och nu tävlingsarrangör här. Ja. Hur mår den idag?
Ja, på de sidan så finns det inte så mycket nytt att säga. Där kämpar man med de få spelare man har. Det finns väl egentligen inget damlandslag för tillfället. Det finns väl ett utvecklingsprojekt kan man säga på de sidan. På här sidan håller man på att bygga. Det finns ett par riktigt lovande spelare vill jag påstå. Alexander från Stockholm och vi har Felix från Göteborg och det finns ju fler. Så där finns det lite att bygga på. Vi har också några äldre spelare som fortfarande är med i Fatmir och Piotr som blir en brygga liksom för de här unga. För det är otroligt viktigt att man har någon äldre spelare med som kan pusha de här. Så att, ja, vi hade önskat oss ännu fler yngre liksom, som är på upcoming, men vi har några och nu ska de ut till BEM här i sommar och så får vi hoppas att de kan göra ett hyfsat resultat därifrån.
Det hoppades Jimmy Björkstrand på FIF Malmö som arrangerade guldbollturneringen på Malmö Open. Reporter i FIF-hallen var Mats Sundling.
Om några veckor ger sig Torbjörn Svensson, som har dövblindhet, ut på en ny utmaning, eller Death Blind Challenge, den fjärde i ordningen. Denna gång handlar det om att åka hela Vasaloppet på 9 mil från Sälen till Mora. Vasaloppet åker han i öppet spår och ger sig på det trots att han för en månad sedan aldrig hade stått på ett par längdskidor. Vi träffade honom tillsammans med en dövblindtolk vid stationen i Lund. Och anledningen till att Torbjörn Svensson valde den här utmaningen är flera.
Det är nu flera orsaker. Dels så har jag ju lite idéer som ligger i byrålödan, i min mentala byrålöda. Och nu tyckte jag att det låg lite rätt i tiden att ta sig an en utmaning som inte innebar att jag är borta 3 veckor. Utan jag har ju fortsatt med golfen till exempel. Och då har jag inte möjligheten att vara iväg kanske 3 veckor och allt vad det innebär. Både kostnader men också i energibiten för min del. Så då tyckte jag att en dags äventyr då, som Vasaloppet blev ändå, kände jag passade bättre i tiden. Så då tänkte jag att då kör vi.
Men har du åkt skidor innan? Längdskidor?
Nej, aldrig faktiskt. Jag tror nog att det finns en del som undrar om jag har en liten skruvlös. Det har jag säkerligen. Men jag har ju den uppfattningen om att man ska försöka och man ska hitta nya vägar och man ska testa. Och jag tyckte bara det här såg så häftigt ut med längdskidåkningen och Vasaloppet. Och eftersom jag cyklade Vätternrundan 2019 med min bror i samband med att jag skulle cykla genom hela Sverige så tyckte jag att det här låg liksom som en del, inte så att göra en klassiker, men det var lite häftigt att få lov att få vara en del av detta och testa där. Så jag ställde mig för första gången på ett par längdskidor nu här i december uppe i Dalarna och trillade till höger och vänster och allting, men hade väldigt, väldigt roligt, och till slut så kände jag att det här kanske kan gå faktiskt.
Men hur är det att åka skidor med tanke på att du inte ser och inte hör?
Det är kul. Det är en jätteutmaning med balansen. Det är nog det jobbigaste i det hela. Men sen så följer man ändå två spår som skidorna är i. Och det var nog det som gjorde att jag tänkte att det här kanske skulle kunna gå att lösa. Så att just den här biten med att kunna följa de här spåren, åka i de här och sen samtidigt försöka hitta tekniken. För det är jag ju rätt så duktig på, att förstå hur min kropp ska jobba. Det känner jag igen från cyklingen, paddlingen och golfen. Att lära sig att det är så här jag ska göra med kroppen. Och det greppade jag rätt så snabbt. Jag var uppe där i december, så var vi uppe i 3 dagar. Jag tror att andra dagen började jag fatta hur jag skulle göra. Så då så kände jag att men det här är görbart och att jag inte utsätter mig över gränsen, så att säga, utan att det här är möjligt att genomföra. Så det är spännande, det är jävligt instabilt. Alltså det kan jag inte understryka hur fladdriga fötterna känns och benen känns. Och väldigt halkvarning är det verkligen. Och då har jag ändå slalom mycket tidigare. Så. Men samtidigt kul när man väl hittar lunket och kan putta på här i spåret.
Var det något som förvånade dig när du åkte skidorna första gångerna?
Ja, men dels att det var så jävla halt och så himla instabilt. Men sen så övergick det lite i en väldigt sån här häftig, pirrande känsla av att oh shit, men det här funkar ju. Och det var väldigt häftigt att förstå och uppleva att wow, det här är så kul. Det här är väldigt roligt. Så det var nog den största förvåningen. Tänkte att det skulle vara kul, men inte så kul, tänkte jag. Ja, så det är nog den största biten.
Och hur gör du när du åker? Är ni 3 stycken då, en före och en efter? Eller hur fungerar det liksom?
Ja, det stämmer. Med mig så har jag då en dövblindtolk som heter Sara Ljungkrans. Och sen har jag min bror Fredrik Växe. Och Fredrik Växe åker först och banar väg, om man kan säga sådär. Se till att vi har bra spår och åker och kollar så att vi inte åker in i någonting och kommunicerar och så vidare. Sen är det då jag i mitten och sen är det dövblindtolken Sara bakom mig som då styr mig med RedWade-systemet, det här vibrationssystemet då, som har olika vibrationspennor på min kropp. Och hon ger då information om backesvängar och så vidare. Och så om vi behöver stanna och kommunicera så tolkar jag Sara taktilt med mig då. Så är planen helt enkelt.
Och hur mycket till ska du öva innan du ska åka?
Ja, det blir nog inte mycket alls faktiskt. Och det beror ju på att dels så bor jag i en landsände som inte har mycket snö. Men sen också för att mitt liv är ju så här. Det är ju oerhört begränsat och väldigt lite jag kommer ut. Så att jag har inte den möjligheten som andra har. Tyvärr på grund av de här orsakerna till att jag genomfört Deplan Challenge, så att inte jag får den ledsagning och assistansen jag behöver. Så det är ju väldigt lite. Jag tror nog tyvärr att det bara blir de här 2 gångerna som jag varit uppe i Dalarna nu. En gång här i december och en gång i januari. Som blir liksom mitt skidåkande innan. Och jag läste någonstans att det skulle vara många mil, kanske 100 mil i spåret innan man skulle ge sig på Vasaloppet. Men jag tror om jag ska vara glad kommer jag nu upp i 5 mil kanske. Men jag har ju ett pann ben och jag tycker att det här är väldigt roligt och jag tycker det här är väldigt givande. Och sen vet jag också att jag har lärt känna min kropp mycket och jag tränar ju på annat sätt istället, så mycket gym och kondition på gym istället och en stakmaskin som finns på gymmet också.
Och sen gör du ju inte det bara för att du ska åka skidor, utan du har ju ett väldigt syfte med det också.
Ja, men huvudsyftet är just att belysa om dövblindhet, att belysa om att den här gruppen finns. Och sen också att den här gruppen, och speciellt då utgår från min situation, inte får den hjälpen och stödet som behövs. Jag har det otroligt kärvt. 2023 var fruktansvärt dåligt år. Jag blev av bland annat med jättemånga timmar med tiden som jag hjälpte när jag då umgås med mina barn. Från 56 timmar i månaden till 20 timmar i månaden istället. Och jättemycket svårigheter och massa problem med både tolkservice och så vidare. Så att livet är otroligt tufft. luft på den biten, och därför är det så viktigt att fortsätta belysa, fortsätta göra sådana här saker och ting för att skapa kunskap om de här bitarna och kanske få folk att förstå att det är viktigt att alla har det lika bra.
Nu har du ju gjort flera utmaningar innan, det har handlat om golf och cykling och paddling. Har du fått respons på dem där du känner att ja, men det var ju det här jag ville ha?
Ja, alltså jag är nog aldrig nöjd, tror jag. Därför att jag vill ju såklart att det här ska lösa sig både för mig och mina medmänniskor, att vi ska få rätt hjälp och stöd. Så den biten har väl inte blivit så. Men därmed så har väldigt många människor fått veta om att dövblindhet finns. Och förstått också att det finns liksom en grupp människor i det här samhället som behöver bra stöd. Och sen också belysa att vi är människor. Så på den biten tycker jag att vi ändå nått. Det är ju väldigt många människor som har sett de olika tv-serierna och äventyren och mediala bevakningen och så. Så på den biten tycker jag är bra. Det är, jag har mött en del människor idag som ändå säger, men jag vet vad det där är, dövblindhet. Det är inte du, Ann, som cyklar genom landet och sådär. Så det är ändå en fördel i detta att kunskapsbiten breddas och att vi kanske kan ha det här i ryggen sen när vi kämpar för våra rättigheter.
Och sen ska du åka öppet spår.
När vi skulle anmäla så här så var det redan fullt i Vasaloppet den 3 mars. Var det redan fullbokat. Och då kände jag också säkerhetsmässigt så har vi fördelar med att åka öppet spår. För att vi kan liksom åka lite mer för oss själva. Och det är ju den biten som är viktig, att vi inte skadar och krockar med någon annan. För det är någon moment på Vasaloppet som är väldigt krävande. Det är den 26 februari som vi åker. Och det kommer kunna finnas en, att man kan följa via sådana här spårningstjänster. Det finns ju en grupp på Facebook som heter Deppland Challenge Vasaloppet. Där man då kan följa oss under äventyret. Så kilar man in där kan man nu ta och se om det här går rulla på bra. Eller bra glid som det heter.
Med mycket blåbärssoppa.
Mycket blåbärssoppa. Jag tänker att jag kommer nog att vara rätt trött på det efter äventyret. Men så var det när vi cyklade Vätternrundan också och det. Då käkade vi en jäkla massa saltgurka, banan och kaffe. Man är rätt trött på det i slutändan faktiskt.
Det sa Torbjörn Svensson. Och det är alltså den 26 februari som man ger sig ut på den 9 mil långa skidfärden från Sälen till Mora. Åsa Kjellman Erisi hade träffat honom.
Vi är i mitten av februari månad och det har blivit dags för nya talbokstips, måhända som tröst i snöslaskigt väder. Vi ska bland annat upp till Mikael Niemis Tornedalen och dessutom ta del av historien om en svensk OS-ryttare bragd under pandemin. Det blir även två brittiska kriminalromaner, varav den ena avslutar en lång serie. Och att det inte ser ut att bli fler böcker av just den författaren, det gillar inte Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör, även om hon gillar boken.
Den här boken den har jag lite längtat efter. Ellie Griffiths, Den sista utgrävningen. Och inläsare är Patrik Hont och det är en talbok med text 11 timmar och 29 minuter. Det här är en serie av deckare som jag har läst från allra första början.
Och det här är typ 14-15 eller något i den stilen.
Antalet, ja. Jo, men det stämmer. Men det här är i alla fall den sista boken och det har hon varit väldigt tydlig om. Och de handlar om Ruth Galloway som är arkeolog. Och jag kommer att sakna Ruth för hon är så alldeles fantastisk normal. Mer onormalt är ju att hon då röker ut för alla dessa märkliga mord som på något sätt har någon arkeologisk koppling så att hon blir inblandad. Och jag tror att vi är rätt många läsare som känner att vi känner henne rätt väl. Sådär. Jag hade mycket väl kunnat tänka mig att slå mig ner i den där stugan i Norfolk med strandängarna och lyssna på storspovarna. Och där bor hon med sin dotter och sin katt. Och sen känner man ju till alla andra människor runt Ruth som har varit med i böckerna. Nelson som är fader till hennes dotter då och kriminalkommissarie. Cathbad som är hennes mycket goda vän som är druid. Och make till Judy som är polis. Alla de som arbetar på fakulteten för arkeologi och alla de man har lärt känna under de här böckerna som har kommit. Men faktum är att i denna den avslutande delen så lyckas hon knyta ihop alla trådarna. Och kanske den som man helst vill höra om man har läst om Ruth, hur det ska gå med Nelson. Men hon lyckas med det samtidigt som hon berättar om ett kallt fall som blir riktigt spännande, klurigt och nästan faktiskt förvånansvärt bra som deckarhistoria. Och det är klart att det är bra egentligen, för att hela serien har ju hållit mycket hög klass skulle jag säga. Jag har haft låntagare som har stått här. Kommer inte boken start? Jag vill veta hur det går för Ruth och Nelson. Så att folk lever in sig i det hela.
Och sen travar du iväg åt ett helt annat håll.
Ja, det gör jag. Det kom en bok av Henrik Jonsson som heter Guldet, hästarna, ryttarna och miraklet. Inläsare är Charlie Haldén och det är en talbok med text på 5 timmar och 15 minuter. Visst är det så att ni kommer ihåg den 7 augusti 2021. Inte då han skakar på huvudet kan jag säga. Men mer än halva Sverige bänkar sig faktiskt framför tvn och radioapparaterna och skulle följa det här svenska landslaget i hoppning i OS-finalen. Och det hade ju blivit ett individuellt silver för Peder Fredriksson någon dag innan. Men vi vill ju ha ett guld allihopa. Det här mycket märkliga OS-et som var i Tokyo när det inte var någon annan än de tävlande och de absolut mest betydelsefulla funktionärerna på grund av covid-restriktionerna. Och även om vi kommer ihåg det här så säger ju titeln en del om hur det gick naturligtvis. Men det är 97 år sedan senast och skulle det här lyckas, och det gjorde det ju. Henrik Jonsson som har skrivit den här, han är författare, programledare, producent och översättare. Han är dessutom gift med Malin Bajard sedan många år och är ofta speaker på hästtävlingar, på internationella stora tävlingar. Och hur i all världen det kan bli så spännande som det blir i den här boken när en faktiskt vet hur det går, det förstår jag inte, men det blir det. Vi får verkligen följa alla ryttarna och deras hästar hela vägen fram till det sista hoppet. Intressant, roligt och det är härligt med en positiv bok helt enkelt. Man behöver inte vara hästfantast för att tycka att den här är riktigt bra att läsa.
Ska vi berätta hur den ser ut också?
Det är ju naturligtvis precis när Peder Fredriksson sitter på All In, den lilla gyllene hästen. Och har precis ridit sin runda och kan göra en mycket låg high five med Malin Bajard och Henrik von Eckermann är där också på själva ridbanan.
Och sen har du någonting framför dig där som ser ut som efter omslaget som fantasy.
Ja, det gör det. Det är en väldigt vacker bok i blåa, lila och gröna toner. Det är en liten svart skepnad som kastar en skugga i någon form av vattendrag framför ett litet timmerhus med en man i dörröppningen. Och sen är det...
Det är som en någon sorts tyg som flyger i luften där.
Det stämmer ju naturligtvis. Men jag tänker på norrskenet som kastar på något sätt ljuset över hela boken och så fullmånen där uppe. Den heter Sten i siden och det är Mikael Niemi som har skrivit den. Talbok med text och det är Anna Döbling som har läst in den 12 timmar och 29 minuter. Och jag tänkte läsa en liten, liten bit. Solen stod lågt så här i november, 100 kilometer norr om polcirkeln, trots att det var mitt på dagen. De hade just haft lunch och helt kokhett vatten från termosen i varsin pappmugg med nudlar som fått svälla en stund. Inte var det mat för en skogsarbetare skulle hans farmor fnyst. Men han satt ju mest på rumpan och fipplade med spakar, till skillnad från förfäderna, seniga karar med yxor och handsågar och järnskodda spadar som fällt träd och grävt vägar genom vildmarken. Det låg någonting i skopan. Först tänkte han att det var en granrot ljus och seg. Fast här ute på myren växte det ju inga träd. Kanske hade landskapet förändrats genom historien. Han minnes en gång när de torrlade en skogskärn utanför Jokkmokk. Några gamla samer hade protesterat. De kallade kärnen för Saiva. Enligt folktron var sådana sjöar heliga och hade förbindelse med dödsriket. Men skogsdikningen var redan beslutad, så de grävde ett utlopp och kom tillbaka ett par dygn senare. Och på botten av det som varit en sjö stack nu grova stubbar upp. De var kolsvarta och glänsande och någon måste ha släpat dit dem, hade han först tänkt. De tillkallade folk från länsstyrelsen. Forskare gjorde borrprov i virket som visade sig vara oväntat friskt. Tydligen hade träet bevarats i den syrefria omgivningen. Och någon vecka senare kom svaret från labbet. Stubbarna på sjöbotten var över 1000 år gamla.
Vad är nu detta för sorts bok?
En typisk Mikael Niemi-skröna. En vinland, fullkomligt vinland i historia som börjar med ett brödrapar på 1920-talet. Och de har klara kopplingar till Kain och Abel. I mitt huvud har de det i alla fall. Och därmed så har de också någon form av koppling med Steinbecks Öster om Eden. Men nu är det ju Niemi det här och ingenting annat. Och historien den vandrar mellan 1920-talet och framåt och nutid. Och under tiden så är det flickan Sifs uppväxt under 60-70-talet som man också får följa. Så det är egentligen, den hoppar lite men den är tydlig i vilken tid man är i när de berättar. Flickan Siv, hon har en speciell gåva. Hon kan se saker som hon i och för sig väldigt gärna hade haft osett, om man säger så. Och kanske så kommer den här gåvan, eller förbandelsen, hur man nu ser det, från hennes släkt i Tornedalen. Och Siv, hon söker svar genom den här historien med hjälp av sin far. Och då får vi läsa väldigt mycket om orättvisor och strejker och de fattigas villkor. Men också mycket om arv och miljö och kärlek. Och allting är ju berättat där med Niemis omsorg om detaljer. Och en touch av övernaturlighet. Där kom fantasin in. Och sen hörde jag, kan jag rekommendera på sr.se. De har ju såna här kråkvinklar, små essäberättelser som ofta finns i Naturmorgon-programmet. Och där pratar just Mikael Niemi om svamp nu i höstas. Det är en av de bästa kråkvinklar jag har hört någon gång om att han är ute i Tornedalen och plockar svamp. Tips! Så får vi gå över till någonting helt annat. Den här boken den är inte alldeles ny. Och det kan vi kanske då märka på att det faktiskt inläser i Dodo Parikas. Men det är Reginald Hill som har skrivit den och den heter Hämnden. Och det är en talbok, inte en talbok med text utan bara en talbok. Och den är på 17 timmar och 50 minuter. Och det är så att när en låntagare kommer in och vill ha tips om en riktig sån här bladvändartriller. Och jag har hört lite vad det är de tycker om att läsa annars. Så använder jag ofta den här boken. Därför att den är otroligt svår att släppa taget om. Och den är ju rejäl. Den är ju på nästan 18 timmar eller 573 sidor. Och det kan väl lagom så här en helg i februari när det regnar snöblandat utanför och så. Men den handlar i alla fall om Wolf Hadda. Eller Wilfred Hadda. Han har allting, kan man tycka. Han har en vacker och kärleksfull hustru, en dotter som han älskar, ett affärsimperium som inbringar stora inkomster och äger ett flertal hus och fastigheter. Och livet är nästan för bra för att vara sant helt enkelt. Och det är det kanske också. Han kommer nog rätt så knappa omständigheter. Han brukar tänka själv att det är lite som en saga. Han är då son till en skogshuggare. Som gifte sig med godsägarens dotter och så vidare. En morgon, mycket tidigt, så ringer det på dörren hemma hos dem. Och det blir ett väldigt väsen. Utanför så står det ett gäng rätt så taffliga poliser. Och en stor del av skvallerpressens journalister och fotografer. Och han blir anklagad för pedofili. Och han blir så förbaskad så han klipper till den av poliserna och då tar de ju med honom omedelbart. Och Wolf han hamnar i fängelse. Han blir av med allting. Och han hävdar sin oskuld under rättegången, men det hjälper inte speciellt mycket. Han är inte skyldig till någonting av det här. Det vet vi som läsare att han inte är. Och hans hustru tar helt avstånd från honom. Han får inte lov att träffa eller kontakta deras 13-åriga dotter. Så han sitter i det här fängelset. Han pratar inte med någon. Men så är det en psykolog som får jobb på fängelset, Alva. Och hon träffar Wolf kanske varannan vecka och ska prata med honom. Han säger ingenting överhuvudtaget. Han bara sitter där och tittar på henne. Och sen går det något år och sen är det så att hans dotter dör av sprit och droger. Hon är då 19 år på någon väldigt tjusig fest i Frankrike. Och det får de ju berätta för honom. Och då tänker Alva, den här psykologen, att hon undrar hur det ska påverka honom som person. Och det som händer är att han börjar prata med henne. Och det visade sig att han har skrivit ner hela sin historia, hur han själv har sett att det här har hänt. Och han låter Alva ta del av det här, skrivboken. Och ju mer hon läser, desto mer inser hon ju att här är ju någonting väldigt lurt i det här. Och hon tycker att vi borde kunna få till en ny rättegång. En resningsrättegång helt enkelt. Och det är då hämnden börjar, som boken heter, Hämnden. För att Wolf, han vill ta tillbaka sitt namn och sitt rykte. Först och främst det. Och så vill han sätta dit dem som satte dit honom, så att säga. Det är en riktig bladvändare den här. Den är annorlunda än många andra böcker. Alltså Reginald Hill skrev väldigt bra. Han är ju mest känd i alla fall i Sverige, antagligen i England också, för den här långa deckarserien med Dylan Pascoe, som även har blivit tv-program. Sen har han skrivit två böcker översatta till svenska som är helt fristående. Och Hämnden är den ena. Och den är en bok värd att försjunka i. Mycket spännande och riktig bladvändare.
Avslutade Inga-Lena Örn på biblioteket i Hör. Och de böcker hon föreslog som februariläsning var Den sista utgrävningen av Ellie Griffiths. Och den finns i punktskrift. Guldet, hästarna, ryttarna och miraklet av Henrik Jonsson. Sten i siden av Mikael Niemi. Samt Hämnden av Reginald Hill. I inslaget nämndes även Öster om Eden av John Steinbeck. Inläsare är Tore Bengtsson och den finns även i punktskrift. Och dessutom tipsade Inga-Lena Örn om Kråkvinkeln, ett återkommande inslag i programmet Naturmorgon i P1. Där författaren Mikael Niemi ibland medverkar. Svampinslaget som nämndes sändes 21 oktober förra året och finns liksom andra kråkvinklar med eller utan Niemi på sajten sverigesradio.se. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt. I Billesholm har simhallen öppnat för fullt igen efter reparationsarbeten och begränsade öppettider. I Ängelholm håller Kronans apotek på Laxgatan 6 stängt på grund av personalbrist bland farmaceuter. Preliminärt gäller detta mars månad ut. I Kristianstad har Pölsemannens vagn försvunnit från Stora torg efter 23 år. Istället finns där en ny matvagn, denna gång med slovakiska langos, som tillagas utan potatis till skillnad från de ungerska. Över hela Skåne och i övriga Sverige har Teknikmagasinet stängt. Däribland på Lilla Fiskaregatan och Nova i Lund, Emporia, Triangeln, Mobilia och Södergatan i Malmö, samt i Kristianstad och på Center Syd samt Väla. Efter konkursen som låg bakom stängningen köptes bolaget upp och öppnade igen, dock bara på nätet.
Evenemangstipsen börjar med syntolkad bio. Det är familjefilmen Håkan Bråkan 2 som hade premiär i fredags och som bygger på barnböckerna om Håkan Bråkan, och det här är en uppföljare på filmen som kom för 2 år sedan. I tvåan vill Håkan Bråkan verkligen ha ett husdjur, men då måste han först visa sig tillräckligt ansvarsfull. Frågan är om Håkan kan klara en vecka på scoutläger utan att ställa till kaos. Speciellt då det dyker upp både tjuvar och en skattkarta. Regissör är Ted Kjellson och skådespelare är bland andra Sila Strand, Sissela Benn, Fredrik Hallgren, Linda Siliakus, Magnus Sundberg, Jonas Sykfont och Anders Jansson. Filmen är tillåten från 7 år och 1,5 timmar lång och visas på Filmstaden biograferna, åtminstone. Syntolkningen finns i mobilappen Movietalk som man kan lyssna på i hörlurar. Sångerskan Seina Bosei har släppt ett nytt album och är ute på en Skandinavien-turné. Redan nu på torsdag den 15 februari uppträder hon på Moriskan i Malmö Folkets Park med Water Baby som uppvärmare. Konsertstart klockan 20 och Eventim säljer biljetter för 495 kronor. Och nu på lördag den 17 februari uppträder Seinabo på The Tivoli i Helsingborg. Nu med Jelly Crystal som förband från 20.30. Och hit är det Tixter som säljer biljetterna för 495. Elektroniska pop- och DJ-duon Rebecca and Fiona spelar fredag den 23 februari på Plan B i Malmö från klockan 23. Förköp kan göras hos Tixter för 195 kronor. Och dagen efter, den 24 februari, spelar de från klockan 21 på The Tivoli Helsingborg för 210 kronor på samma biljettsajt. Popveteranen Staffan Hellstrand ute på en Sverige-turné kallad Det kunde lika gärna varit jag, där han utlovar kända och udda låtar, både elektriskt och akustiskt. Fredag den 1 mars spelar han och hans band på Slakthuset i Malmö med start 19.30. Eventim säljer biljetter för 495 kronor. Och lördag 3 mars klockan 19 spelar de på The Tivoli i Helsingborg, där Tixter säljer biljetter för 595 kronor. Och då kan man också ta med en ledsagare utan extra kostnad. Artisten Emil Jensen bjuder på sånger och snack, en konsertföreställning där han vrider och vänder på svåra frågor på ett roligt sätt. Som Lyktor i mörkret är undertiteln till föreställningen. Och den ges inte bara på Stadsteatern i Lund den 2 mars, som vi nämnt tidigare, utan redan fredag 1 mars på Kulturhuset i Hässleholm mellan klockan 19 och 21. Kulturhusets kassa säljer biljetter dit för mellan 195 och 295 kronor. Och Emil Jensen återkommer till Skåne den 19 april, då klockan 20 och på The Tivoli i Helsingborg. Ditt inträdet är 360 kronor och ledsagare går med gratis. Förköp på samtliga ställen kan göras på Tixter. Rockbandet The Soundtrack of Our Lives med den kaftanklädde Ebbot Lundberg i spetsen la ner för några år sedan men gjorde några spelningar i somras som tydligen gav mer smak, för nu ska de göra fler. Lördag 9 mars klockan 20 spelar de på Slakthuset i Malmö och Eventim säljer biljetter dit för 530 kronor. Vill man gå bör man kanske inte vänta för länge. Skåne som eget kungarike ska det handla om när historieprofessorn Dick Harrison besöker Turesholmskyrkan i Sösdala och Hanåsvägen 15 i adressen klockan 19 till 21. Den 14 mars klockan 19 till 21. Medlemmar i kulturföreningen Perspektiv betalar 100 kronor, övriga 150. Och biljetter kan man köpa via butiken Frendo som ligger på Hanåsvägen 1. Telefon 0451 604 39. Biljettinformation, just Kulturkvarteret, har telefon 0709 20 58 04. Eller ska man köpa biljett via Coop, i Galleria Boulevard eller i biljettkassan en timma innan. Tixter nås på 0771 47 70 70. Eventim 0771 130 150. Mejeriet når man via hemsidan, eller Tixter, eller Biljettbyrån i Lund, eller Folk och Rock i Malmö. Slakthuset i Malmö 040 611 80 90. Ystads teater 0411 577 199. Ålandskrona teater nås på 0418 47 05 79. Kalendern för årets 8:e vecka börjar med måndag den 19 februari, årets 50:e dag, och namnsdag för Ella och Gabriella. Tisdag 20 februari kommer ett litet vårtecken, då spelas den sista grundspelsomgången i damhockeyns elitserie SDHL. Och Vivian har namnsdag. Onsdag 21 februari är det namnsdag för Hilding. I Göteborg börjar världscuptävlingar i ridsport som varar till på söndagen. Skådespelaren Börje Ahlstedt fyller 85 år. Tillsammans med Lena Nyman slog han igenom i Vilgot Sjömans Jag är nyfiken-filmer från 60-talet. där deras gemensamma nakenhet fick internationell uppmärksamhet och blev en del i bilden av den svenska synden. För de något yngre är Ahlstedt känd som Ronja Rövardotters pappa i Tage Danielssons film, och i mer än ett halvsekel var han en av Dramatens stora stjärnor. Torsdag den 22 februari håller OSSE, alltså Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, en 2 dagars session i Wien. Riksdagen deltar med en delegation. Med ett ryskt krig i Ukraina och klimatkris finns det förstås utmaningar att tala om. Den lilla karibiska östaten Saint Lucia fyller samma dag 45 år. Den här dagen 1979 blev ön, som är granne med Martinique, och har knappt 200 000 invånare, självständigt från Storbritannien. Men de är fortfarande med i det brittiska samväldet och har kung Karl den tredje, eller Charles, som monark. 5 år mer, alltså 50, fyller den engelske sångaren James Blunt, som inledde sitt yrkesliv med något helt annat. En utbildning på fina militärakademin Sandhurst och några år som officer på livgardet till häst. Men i början av millenniet sållade han om till musiker. Mest lyssnat på kan den här låten från 2004 vara. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place. And I don't know what to do. 'Cause I'll never be with you. Och 60 år fyller det svenska goalball-landslagets förbundskapten Magnus Wislander. Mest känd är han kanske ännu som en av världens bästa handbollsspelare genom tiderna, med bland annat målrekordet och flest landskamper i landslaget. Namnsdag har alla som heter Pia. Och förr firade man denna dag minnet av att aposteln Petrus blev biskop i Antiochia. Latinska Petrus Cathedratus blev till svenska Petter Katt. Och den här dagen kastade han den heta stenen i sjön. Det vill säga isarna började bli osäkra. Ett vårtecken till. Alltså. Fredag 23 februari spelar damlandslaget i fotboll mot Bosnien-Herzegovina i ett kval för att avancera i Nations League. Retur blir i Sverige 5 dagar senare. Namnsdag har Torsten och Torun. Norrmannen John Norum, mest känd som gitarrist i hårdrocksbandet Europe, fyller 60 år. Medan hennes kungliga höghet, prinsessa av Sverige, hertiginna av Östergötland samt Sveriges framtida drottning Estelle fyller 12 år. Lördag 24 februari har det gått 2 år sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. Och pansarkolonnen rullade in från norr, söder och öster med hopp om att ta över nationen på en vecka. Men det ukrainska motståndet var mycket hårdare än förväntat och kriget pågår som bekant än. Det största och blodigaste i Europa sedan andra världskriget. Mattias och Mats har namnsdag. Och i Dalarna körs årets upplaga av skidloppet Tjejvasan. Det är också Ruotsin Suomalaisten päivä, eller Sverigefinnarnas dag. Enligt uppgift räknas idag 700 000 som sådana, varav 200 000 med finska som modersmål. Och än fler har förstås finskt påbrå. Belägg finns för att flyttlassen gick redan för mer än 1000 år sedan. Den här dagen firas sedan 2013. Söndag 25 februari är den andra i fastan. I Belarus, eller Vitryssland som det kallades tidigare, hålls det parlamentsval. Men det är val som i sovjetisk stil är avgjorda på förhand. Och presidenten Lukashenko fortsätter styra mer eller mindre själv. 2020-21 var det senast stora protester runt om i landet mot regimens valfusk då. Men de slogs brutalt ner och idag är oppositionen antingen fängslad, tystad eller i exil. Den här dagen 1964, alltså för 60 år sedan, chockerades boxningsvärlden när en ung och mycket talför Cassius Clay besegrade tungviktsvärldsmästaren Sonny Liston, av många betraktad som oslagbar. Strax efter matchen konverterade Clay till islam och tog det nya namnet Muhammad Ali. Och resten får väl sägas vara boxningshistoria. Namnsdag denna söndag har Sigvard och Sivert.
Den regionala anslagstavlan har ett meddelande om syntolkad föreställning på Malmö Opera. SRF Malmö Svedala bjuder in hela SRF Skåne till föreställningen Next to Normal, söndagen den 28 april klockan 16. Adressen är Östra Rönneholmsvägen 20 i Malmö och priset är 650 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Samling klockan 15.15 och då får man sina biljetter och mottagare. Föreställningen varar 2 timmar och 35 minuter inklusive paus. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 19. Och som vanligt är det någon som stannar kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Handling. Vi möter familjen Goodman som lever ett normalt medelklassliv. Eller nästan normalt. För mamman Diana har i många år kämpat med sin bipolära sjukdom som präglar deras tillvaro. Hennes man Dan försöker hålla ihop familjen och sköta vardagen så gott han kan. Dottern Nathalie känner sig övergiven och osynlig i skuggan av favoritbarnet Gabe som hon aldrig kan mäta sig med. Hon får en pojkvän som blir ett stöd, men snart är också han involverad i familjens trassliga tillvaro. När Diana får ett sammanbrott och går igenom en rad behandlingar tvingas familjen konfrontera sina rädslor. De försöker stötta varandra, men under ytan anas ett nedtystat trauma som påverkar dem alla. Medverkande Åsa Fång, Oscar Pierrot Lindén, Rolf Lydahl, Mikael Jansson med flera. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 26 februari på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se. Och berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller inbetalningskort. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Betalning sker till föreningens bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050. Senast tisdag den 2 april och glöm inte att skriva normal och namnet på deltagaren vid betalningen. Om det uppstår problem under dagen kan du ringa till Maj-Britt Ryman på 070-324-6609. Och för medlemmar utanför Malmö, där gäller resersättning som utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in senast 3 månader efter syntolkningstillfället. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Den lokala anslagstavlan är idag delad och mellersta och sydöstra Skåne delar anslagstavla med sydvästra Skåne. Och vi börjar med meddelanden från SRF Lundabygden som först bjuder in till Trubadurafton den 28 februari. Äntligen har det blivit dags för en Trubadurafton. Det är trubaduren Edvard C. Johansson som kommer att bjuda på musikaliskt arongodis och sina Elvis-tolkningar. Du kommer att bli serverad en ost- och charktallrik och för de som önskas så finns det även möjlighet att köpa öl eller vin till självkostnadspris. Tid klockan 18-20.30 och deltagaravgiften är 100 kronor för medlem som du betalar in på bankgiro 506-9992 eller via Swish 123-587-8244. Sista anmälningsdag 22 februari. Välkommen! Och SRF Lundabygden bjuder in till årsmöte den 9 mars. En av årets viktigaste dagar då vår nya styrelse ska väljas, så detta är ett möte du som medlem inte bör missa. Årsmötet kommer även i år att hållas på Örestads golfrestaurang. Vi kommer att starta med årsmötet klockan 13. Efter årsmötet kommer du att bli serverad en tvårättersmiddag som föreningen bjuder på. Vi behöver veta vad du vill äta då du har möjlighet att välja mellan 2 varmrätter. Alternativ 1, torsk belle menuir, brynt smör, champinjoner, persilja, pommes Anna. Alternativ 2, mjukbakad ryggbiff med kantarellsås, säsongens primörer samt pommes Anna. Därefter kommer kaffe och en hembakad kaka att serveras. Önskar du något starkare till maten bekostar du det själv. Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut senast en vecka före mötet till dig som anmält dig till årsmötet. För att ha rösträtt vid årsmötet måste du ha betalat din medlemsavgift till föreningen, vara synskadad medlem eller vårdnadshavare till ett synskadat barn. Och tiden är 13-18 och Örestads golfrestaurang ligger på Golfvägen 4 i Lomma. Sista anmälningsdag 29 februari. Och glöm inte att berätta vilken varmrätt du vill bli serverad när du anmäler dig. Och meddela också om du behöver specialkost. Och vi rekommenderar att du beställer färdtjänst till mellan 17.30 och 17.45. Synskadades Riksförbund Malmö Svedala som först välkomnar till Bastubad torsdagen den 15 februari klockan 18-21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker sig ut i sundet. Ops, det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se. Senast samma dag innan klockan 12. Om du får förhinder eller har frågor ring Maj-Britt Ryman 070 324 66 09 eller Mikael Werngren 076 191 04 66. Hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. Synskadades Riksförbund Malmö Svedala välkomnar till dagverksamhet vecka 8. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Och man anmäler sig till kansliet om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Måndagen den 19 februari klockan 13-15, tidningsläsning och frågesport. Tisdagen den 20 februari klockan 13-15:15, bingo och fika. SRF Malmö Svedala bjuder också in till syntolkad filmvisning av dramafilmen Unga Astrid. Torsdagen den 22 februari klockan 18. Filmvisningen är gratis men du tar själv med dig dryck och biogodis. Beskrivning. En äldre Astrid Lindgren öppnar brev som är skickade av barn från hela världen. Ett barn frågar hur hon kan skriva så bra om hur det är att vara barn när det var så länge sedan hon själv var det. Den äldre Astrid Lindgren blickar då tillbaka till sina ungdomsår i Småland. Det här är en fri tolkning om när en ung Astrid, trots tidens förväntningar och religiösa påbud, bestämde sig för att bryta mot samhällets normer under 1920-talet i Sverige och följa sitt hjärta. Medverkande Alba August, Trine Dyrholm, Magnus Krepper, Maria Bonnevi och Björn Gustafsson. Regissör är Pernille Fischer Christensen. Längd 2 timmar och 3 minuter. Syntolkning via Movietalk. Hemresan kan du beställa till klockan 20.30 och som vanligt stannar någon av oss kvar till alla fått sina färdtjänstbilar. Anmäl dig till kansliet eller mejla senast dagen innan filmvisningen. Skulle din bil bli försenad eller någon annat inträffar ringer du Eva Öresjö på telefon 070 290 71 11 eller Mikael Werngren. Välkomna till filmvisning, styrelsen SRF Malmö Svedala. Och SRF Malmö Svedala hälsar också att det är dags för en härlig pubkväll. Du som gillar att ta en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen till vår pubkväll. Fredag den 23 februari klockan 18 i föreningens lokal på Vändelsfridsgatan 13 i Malmö. Vi äter en tallrik med skärk och ost samt lite annat smått och gott. Efteråt bjuds vi även på lite snacks. Pris för medlemmar är 150 kronor, övriga betalar 200 kronor. Vin och öl finns att köpa till självkostnadspris och kan betalas kontant på plats. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 19 februari och meddela vid anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin, allergier, specialkost och om du behöver ett inbetalningskort. Betalning sker till föreningens bankgiro 192-9645 eller med Swish till 123-077-8050 senast onsdag den 21 februari. Glöm inte att skriva pubkväll och namnet på deltagaren vid betalning. Välmött hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala har också teater på Intiman. Vi har bokat biljetter till premiären av Bang lördagen den 6 april klockan 18. Notera att föreställningen inte är syntolkad men det är en monolog med enkel scenografi. Priset är 280 kronor och ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 17.15 då du får din biljett och föreställningen varar i 1 timme och 45 minuter utan paus. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 20. Handling. Välkommen till en monolog med Susanne Karlsson som kretsar kring minnesbilder av den svenska journalisten Barbro Alving, alias Bang. En känd journalist och krigskorrespondent. Hon blev kärringen mot strömmen med hela svenska folket. Anmäl dig till kansliet senast måndag den 26 februari eller mejla och berätta vid anmälan om du behöver ledsagning och eller inbetalningskort. Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Och betalning sker till föreningens bankgiro eller Swish senast tisdagen den 2 april. Glöm inte att skriva bank och namnet på deltagaren vid betalningen. Om det uppstår problem under dagen kan du ringa Maj-Britt Ryman. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Och till sist bjuder SRF Malmö Svedala också in till sopplunch på föreningen. Fredagen den 1 mars klockan 13. Vi gästas av Agneta Ståhl som är professor emerita vid Lunds universitet och Maj Almén som är arkitekt och sakkunnig i tillgänglighetsfrågor åt myndigheter och kommuner. De ska berätta om sitt arbete med att öka tillgängligheten för personer med synnedsättning i den offentliga utemiljön. Därefter serverar vi broccolisoppa med ädelostkrutonger som avslutas med kaffe och en kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala betalar du 50 kronor, övriga betalar 70 kronor. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se. Senast tisdagen den 27 februari. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Och det går bra att betala kontant på plats, det går även bra med Swish eller till föreningens bankgiro. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänst hem kan beställas till klockan 15.30. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Och så får SRF Ringsjöbygdens medlemmar en påminnelse om föreningens årsmöte som är den 2 mars. Tiden är klockan 12-15, platsen är Karidal som ligger på Tröskevägen 2 i Eslöv. Anmälan görs senast den 19 februari till Sara på mobil 0730 856 109. Med vänliga hälsningar, styrelsen. Vi har några tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken i Hör. Där ett avloppsarbete som håller på till den 23 februari klockan 16 gör att flera hållplatser stängs tillfälligt för linje 444. Och hållplatser som stängs är Backagården, läge A och B, Filialen, läge A och B, Björkstigen, läge A och B och Stallbacksvägen, läge A och B. Och resenärerna från samtliga hållplatser hänvisas till hållplats Kalkstensgatan, läge A och B på Stenskogsvägen. I Eslöv gör ett vägarbete på Västergatan att två hållplatser för linje 1 stängs från den 15 februari klockan 7 till den 8 mars klockan 16. Hållplats Palmgatan, läge A stängs och resenärerna hänvisas till läge X, cirka 80 meter bakåt motsatt bussens färdriktning. Även läge B på samma hållplats stängs och resenärerna får gå till tillfällig hållplats läge Y, cirka 100 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Västergatan. Och så har vi en tillfällig ändring i den lokala busstrafiken som gäller Malmö. Och de som reser med linje 4 fram till den 28 juni. Ett VA-arbete gör att hållplats Gustav Adolfs torg läge F stängs. Resande mot Bunkeflostrand hänvisas till en tillfällig hållplats läge R på Stora Nygatan. Även hållplats Stadsbiblioteket läge C stängs. Och resande mot Bunkeflostrand hänvisas till Simhallsbadet läge A på Regementsgatan. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne börjar med meddelanden från SRF Västra Skåne som bjuder in till onsdagsträff på en tisdag, den 20 februari. Det blir byte av dag då lokalen inte kan användas under eftermiddagen onsdagen den 21 februari. Istället blir det bingo tisdagen den 20 februari klockan 13-15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Bingobrickorna kostar 10 kronor per styck, fickavgift 30 kronor. Anmäl dig senast måndagen den 19 februari klockan 12 till kansliet på telefon 042 15 83 93 eller mejl srfvastraskane@srf.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! Och Synskadades Riksförbund Västra Skåne kallar till årsmöte. Du är välkommen till föreningens årsmöte tisdagen den 12 mars klockan 14 till 16.30 i föreningens lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Då föreningen bjuder på landgång är sista anmälningsdag onsdagen den 6 mars klockan 12 till kansliet. Ring eller mejla. Glöm inte att meddela eventuell matallergi. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte vill ha landgång. Om du önskar utskrivna handlingar till årsmötet kontaktar du kansliet. Välkommen! Vi har också ett meddelande från SRF Västra Skåne om teaterpjäsen Riket, en absurd rysarkomedi som sätts upp för första gången i Sverige och spelas på Storan på Helsingborgs stadsteater. Söndagen den 14 april finns det möjlighet att se pjäsen syntolkad. Föreställningen börjar klockan 16 och håller på till 18.50, inklusive paus. Samling för syntolkning är klockan 15. Riket, som ges i regi av Malin Stenberg, bygger på Lars von Triers flerfaldigt prisbelönta tv-serie Riket, som gjorde succé när den sändes 1994. Handling. Marken under Rikshospitalet är en gammal mosse. Förr i tiden tvättade man här, blekte sina smutsiga tygstycken i det grunda vattnet. Ur den av blekmedel och ånga ogenomträngliga dimman reser sig nu sjukhuset som från de döda. Vetenskap, teknologi och landets mest fulländade hjärnor har tagit över platsen som i århundraden präglats av okunskap och vidskepelse. Men något är på väg att hända innanför sjukhusets tjocka väggar. Något kommer att skaka dess fundament från den ostadiga mossegrunden ända upp till taknocken med utsikt över Öresund. Maria Kulle, Peter Järn och Nils Dernevik är några av rollinnehavarna. Biljettpris 245 kronor för medlemmar i Västra Skåne. För övriga intresserade kontakta teaterombudet. Sista anmälningsdag är måndagen den 4 mars klockan 12 till kansliet eller mejl srf.monica@telia.com. Meddelar vi anmälan om du önskar lur för syntolkning. Det finns 15 platser så skynda dig med din anmälan. Och eventuella frågor besvaras av ditt teaterombud Ulla Engström på telefon 0730 701131 eller mejl ulla.engstrom@icloud.com. Och så har SRF Ängelholm Båstad ett meddelande där man kallar till årsmöte lördagen den 9 mars. Vi samlas klockan 12 på Nilssons skafferi, Rönnegatan 2A i Ängelholm. Klockan 12.15 serveras lunch, klockan 13.30 börjar årsmötet. Cirka 15.30 serveras kaffe och kaka tillsammans med en föreläsning av historikern Johan Brink. Planera hemresan cirka klockan 17. Anmäl dig till styrelsen på telefon 0431 305969 eller på mejl angelholm.bastad@srf.nu senast lördagen den 24 februari. Meddela eventuella matallergier, specialkost och om du behöver ledsagning. Meddela även om du är intresserad av att få utskick några av följande handlingar och på vilket läsmedia. Föregående mötesprotokoll, verksamhetsberättelsen för 2023, resultat- och balansräkning 2023, revisionsberättelse. Förslag på valberedning lämnas på ovannämnda telefonnummer eller mejl. Förslag på ordförande, styrelseledamöter, revisorer, ombud till kommunala samarbetsrådet i Ängelholm lämnas till Anna-Lena Päckele på telefon 0703 600 647 eller mejl alp podcast.ledarhund@gmail.com senast den 28 februari. SRF Ängelholm Båstad välkomnar också till öppet hus på Torgträffen, Gasverksgatan 25 i Ängelholm, först den 28 februari klockan 14-16. Vi pratar om hur våra årsmöten, medlemsmöten fungerar och på vilket sätt alla medlemmar kan vara med och påverka vår verksamhet. Vi kommer också att berätta vilka aktiviteter vi kommer att anordna under året. Ingen förhandsanmälan behövs. Vi bjuder på fika med semla. Den 27 mars blir det också öppet hus på Torgträffen, Gasverksgatan 25 i Ängelholm, samma klockslag. Ingen förhandsanmälan behövs här heller. Vi bjuder på fika. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen. Vi har en tillfällig ändring i den lokala busstrafiken i Helsingborg och Pålsjögatan. Ett underhållsarbete gör att linje 3 tar en annan väg tillfälligt från den 28 februari klockan 8 på morgonen till den 29 februari klockan 18 på kvällen. Och det innebär att hållplats Kopparmölleplatsen läge E stängs under arbetet. Resenärerna hänvisas till en tillfällig hållplats, Kopparmölleplatsen läge C, cirka 100 meter söderut på Hälsovägen. Och det här var allt för Skånes taltidning för den här gången. Nästa gång vi kommer ut är det torsdagen den 22 februari.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 09 70. E-post skanestaltidning@skane.se och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!